I den globala floran av förvaltningsmodeller så står den svenska lite vid sidan av, med kronblad i en egen form och färg och med rötter som sträcker sig tillbaks till frihetstidens 1700-tal. Kort sagt, det är något eget med svensk förvaltningstradition. Med coronakrisen har de svenska politikerna, som lutar sig mot sina stora och ovanligt självständiga myndigheter, dragit till sig världens undrande blickar. Det här är besluten som format Sverige, om hur vi fick våra självständiga myndigheter. Med mig, Nina Benner. Det är en onsdag i Solna. I en anspråkslös byggnad i skuggan av Karolinska institutet riktas kamerorna mot myndigheternas representanter som blivit kända ansikten det här våren.
Ja, då var klockan 2. Välkomna till dagens myndighetsgemensamma.
Socialstyrelsen, MSB och så Folkhälsomyndigheten som flest journalister vill prata med. Johan Romin är en av dem.
Ja, men det är väldigt tydligt att Anders Tegnell har ju blivit som en världsstjärna. Så det har ju varit stort intresse att få Anders Tegnell och intervjua honom. Och helst av allt hänga med, kanske en hel dag, följa med från morgon till kväll. Men det har inte riktigt gått att ordna det. Men vi hoppas ju på att få en intervju med Anders Tegnell här. Så att vi har det och kan bidra med det till världen. Jag är TV-producent baserad här i Stockholm, men just nu så jobbar jag med uppdragsgivare från public service-bolaget Australia ABC.
TV-producenten Johan Romin om den tjänsteman som, mer än politikerna, blivit ansiktet för Sveriges smittskyddsstrategi. Men som också är i centrum för en diskussion om var ansvaret egentligen ligger för de viktiga val som görs denna vår. En diskussion om ansvar som har sina rötter i beslut och vägval som går långt, långt tillbaka i tiden och som väckt omvärldens undran.
Yes, actually the system we have, which we have had for 300-400 years, is that we have rather small ministries.
Ann Linde, utrikesministern, fick förklara i amerikanska CNN varför svenska myndigheter är så stora och inflytelserika. Och hon pekade på en tradition som ligger 300-400 år tillbaka i tiden. Lite mer precis är Gunnar Wetterberg, historiker med en lång karriär inom svensk förvaltning.
Man kan säga att den svenska strukturen växer fram genom två tydliga brott. Det ena är 1634 års regeringsform, då vi får en ordnad myndighetsstruktur stadfäst i grundlagen. Det andra är 1720 års regeringsform, när man bestämmer att man får inte samtidigt sitta i regeringen och vara chef för en myndighet.
Karl XII är inte längre en ung hjälte utan död sedan 2 år tillbaks. Den enväldige kungen har skjutits i Norge och stormaktstiden är slut. Och i riket har många fått nog av maktfullkomliga regenter. Här i den spirande frihetstiden läggs grunden till den ordning som kallas dualismen. Eller med enklare ord en maktfördelning mellan kungens regering och myndigheterna. Där dåtidens ministrar alltså inte skulle vara chefer över myndigheterna. En sorts försäkran mot enväldiga regenter som lever kvar flera sekler senare när en socialminister lyssnar på sin generaldirektör. Men kanske spelade också en annan sak in när man 1720 sådde fröet till det som kom att bli den ovanliga svenska förvaltningsmodellen, säger Gunnar Wetterberg.
Några har pekat på en mycket praktisk fråga. Karl XII hade utnämnt oerhört många generaler till sina arméer. När stormakten kollapsade och småstaten tog vid fanns det inte jobb åt alla generaler. Genom att skilja regeringen och myndighetscheferna åt blev det plötsligt ett antal luckor på hög nivå och rätt många myndighetschefer och riksråd hade den här bakgrunden som generaler i Karl XII:s arméer. Så att kanske var det en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller åtminstone en del av det.
Arbetsmarknadspolitik eller en tidig modell för maktdelning. Ja, riktigt vad som styrde beslutet där för 300 år sedan har historikerna diskuterat sedan dess, säger Gunnar Wetterberg. Men myndigheternas självständiga ställning kom i alla fall att bli kvar genom åren, även när demokratin så småningom gjorde sitt intåg.
Söndagen den 8 februari 1914 anordnades det så kallade arbetartåget då Hjalmar Branting med sin stora skara anhängare uppvaktade statsminister Staaff med protester mot ökade rustningsbördor och mot den personliga kungamakten.
1914 tågar både arbetare och bönder och kungen försöker överpröva de folkvalda. I den här demokratins brytningstid kom också myndigheternas självständiga ställning att diskuteras igen.
Från kanslihusets trappa svarade statsminister Staaff på Hjalmar Brantings adress och därefter ser vi de båda statsmännen skaka hand.
De som förespråkar allmän rösträtt som Branting och Staaff är oroliga för att mäktiga myndighetschefer kan sabotera för den spirande demokratin genom att strunta i de folkvalda politikernas direktiv. Dåtidens konservativa, som är mindre förtjusta i allmän rösträtt, har en annan syn.
De använder som ett av sina viktigaste argument att det gäller att skydda förvaltningen från politiken. Därför att i ämbetsverken sitter sakkunskapen och den ska få lov att arbeta oberoende eller i varje fall självständigt ifrån de politiska besluten. Och sen rann det här ut i sanden därför att första världskriget kom emellan just när de här frågorna började mogna till beslut.
Men demokratin infördes och hand i hand med den levde systemet med de självständiga myndigheterna vidare. Och egentligen har den här ordningen inte sedan ifrågasatts i modern tid. Det säger Mats Svegfors, tidigare bland annat landshövding och publicist.
Den har diskuterats i den meningen att den har, medvetenheten om den har varit väldigt hög. Men den har egentligen aldrig ifrågasatts. Jag har varit med i några stycken utredningar där har gjorts ytterligare några som har tangerat detta, men egentligen är den aldrig ifrågasatt.
Mats Svegfors är den första personen i det här inslaget som det faktiskt går att intervjua, som själv varit med och format myndigheternas makt i Sverige. På 80-talet var han med i flera statliga utredningar som gick igenom den svenska förvaltningsmodellen. För det fanns ändå frågetecken kring hur de gamla principerna skulle fungera. Hur långt sträckte sig egentligen myndigheternas självständighet och hur mycket eller lite fick politikerna bestämma?
Vi gjorde en lite nydanande beskrivning av detta där det blev mycket tydligt. Visst får regeringen bestämma över myndigheter och ge myndigheter uppdrag. Men då är det regeringen, inte det enskilda statsrådet som gör det. Och den andra facetten av detta med ministerstyre, det är att regeringen får inte bestämma eller försöka påverka hur en myndighet ska fatta beslut i, så att säga, juridiska ärenden. Och det här klarade vi ut och det var viktigt i sig.
Ett klargörande, men ingen förändring, säger Mats Svegfors. Dualismen med rötterna i 1700-talet ligger fast.
Jag tror det finns två förklaringar. Det första är att den har fungerat väl. Den har fungerat väl. Den andra är att intresset för det man brukar kalla förvaltningspolitik, alltså reglerna för statligt beslutsfattande och sånt där. Vi är några få i Sverige som har varit jätteintresserade av detta. Men inte ens bland politiker, inte ens bland ledande politiker har intresset varit särskilt stort. Man kan säga att man vinner inga val på att syssla med förvaltningspolitik.
Däremot kan man förlora om det går snett. Om man som minister blir anklagad för ministerstyre, det vill säga att ha lagt sig i enskilda ärenden som en myndighet ska ta hand om. Det händer då och då. Särskilt kanske när det blir kris. Då har det funnits lägen när gränserna suddats ut, som vid en av vår tids mörkaste och mest dramatiska händelser.
Det vi vet nu är att mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Det var ju utredningen av mordet på Olof Palme, där någonting som skulle ha letts utav åklagare men som istället leddes utav, ska man säga, den administrativa chefen Stockholmspolisen, nämligen Hans Holmér, som inte i någon rimlig mening var polis utan han var polischef. Men inte bara det. Det må väl vara. Men han gjorde detta i mycket nära samspel med regeringskansliet, regeringen och regeringskansliet.
Hans Holmér har tidigare vid ett tillfälle frågats ut av KU i det här ärendet. Men eftersom nya omständigheter tillkommit vill utskottet nu höra Holmér igen.
Detta har i efterhand utretts i detalj utav den så kallade granskningskommissionen. Och det var en jädrans röra. Och i efterhand kan man nog säga att just genom att ansvarsgränserna och rollfördelningen löstes upp så kanske man där i kan finna förklaringen att mordet inte reddes ut och klarades upp. Så det är ett oerhört viktigt, oerhört intressant och illustrativt fall.
Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor.
Våren 2020, det är kris igen, men på ett annat sätt än vid Palmemordet. Och den här gången verkar rågången mellan myndigheter och politiker hållas. Kanske lite väl bra, för parallellt med pandemins utveckling pågår denna våren debatt om ansvar. Om ifall regeringen gömmer sig bakom sina expertmyndigheter istället för att kliva fram och själv stå för besluten om hur landet tacklar pandemin och dess konsekvenser. Tisdagen den 10 mars konstaterar Folkhälsomyndigheten att det är hög risk för samhällsspridning av coronaviruset i Stockholm och Västra Götaland. Samma dag skriver ekonomiprofessor Lars Calmfors sin första kritiska text om politiskt ansvarstagande i sin kolumn på Dagens Nyheters ledarsida.
Jag menar, det var ju en situation då vi hade också en intensiv debatt om vilken strategi vi skulle välja och hur den svenska strategin skilde sig från andra länder. Och också en situation då det fanns anledning att fundera över de bedömningar som gjordes av Folkhälsomyndighet och regering.
Nu håller sig Lars Calmfors som många andra isolerad i sin bostad. Det har blivit ytterligare några debattartiklar om regeringen, myndigheterna, coronakrisen och det han kallar för ett klassiskt problem i svensk offentlig förvaltning. Hur långt sträcker sig en expertmyndighets ansvar och vilket ansvar har politiken? En balansgång som har själv haft erfarenhet i sitt arbete med svensk finanspolitik.
Det gäller att hitta en lämplig balans mellan politiska beslut ska bygga på expertkunskap. Men samtidigt kan de aldrig bara bygga på det. Därför att all politik innebär ju också att den måste också vara baserad på värderingar. Jag uppfattar då att de involverade personerna aldrig har befunnit sig i en situation där de har tvingats i förväg tänka igenom hur man ska hantera den här relationen. Och det kanske man inte har gjort från regeringens och politikernas sida heller. Och därför menar jag att man har nog inte hamnat riktigt rätt, utan man har överlåtit mycket av de här värderingsmässiga besluten från politikernas sida till expertmyndigheten, trots att det egentligen inte ska vara dess uppgift.
Ekonomen Lars Calmfors som är kritisk till den svenska hanteringen av pandemin. Det har gått prick 300 år sedan den svenska dualismen såg dagens ljus. Sen Karl den XII:s gamla generaler fick nya uppdrag som myndighetschefer med ovanligt stora resurser och mandat att fatta beslut. Finns det något samband mellan ordningen som sattes då, den udda svenska förvaltningsmodellen, och det faktum att vi idag har valt ett eget sätt att tackla coronapandemin? Att den svenska regeringen så här långt har valt att lyssna på och följa Folkhälsomyndighetens råd, medan politiker i grannländerna Norge och Danmark på vissa punkter valt att gå emot sina expertmyndigheter? Mats Svegfors, som tidigare utrett svensk förvaltning.
Jag skulle gissa att det delvis hänger samman med detta. Därför i många andra länder så skulle detta i praktiken bli en politisk fråga. Det skulle stiga fram ett statsråd och förklara hur det förhåller sig. Det blir det inte i Sverige, utan det blir i grunden en myndighetsfråga. Och myndigheten tar naturligtvis inte alls samma typ av politiskt hänsyn som man gör i ett mer sammanhållet och formellt sett helt politiskt styrt system. Men det är väl en välsignelse att det inte är socialdemokratins verkställande utskott eller Moderaternas partistyrelse som ska behandla frågan om pandemibekämpning. Utan att det tydligt är experterna tar sitt professionella ansvar. Statsministern gömmer sig inte bakom experter, utan statsministern vet att det är ett system som bygger på respekt för expertkunskap.
Till sist, ett kort nedslag igen på myndigheternas pressträff i Solna. TV-producenten Johan Romin väntar på sin tur att få intervjua Folkhälsomyndighetens representant för australiensisk TV. Hans uppdragsgivare på andra sidan jorden har varit tydliga med vilken svensk makthavare de helst vill höra.
Nej, men intresset är, framförallt så har det varit Anders Tegnell som man vill ha. Men det är klart, svenska politiker är också intressanta, men Tegnell smäller lite högre, måste jag nog säga.
Det här är Besluten som format Sverige, av och med mig, Nina Benner. Producenter var Katarina von Arnt och Erik Hedtjärn.